الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشرتك ينوم دمسينا دبوكان أدب المفرد أبي مام البخاري رحمه الله تعالى دنا أترولت مكتغ بوك som belyser muslimens karaktär. Och vi har de senaste föreläsningarna talat om dua och vikten av att göra dua. Och vi började i förra lektionen att gå igenom kapitel 288, profetens dua, alayhi salatu wassalam. Och vi stannade vid hadith 666. Och vi fortsätter då med nästa autentiska hadith. För som ni vet så går vi bara igenom de autentiska haditherna. Och det är hadith 668. Och där så nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade göra dua med dessa dua och säga Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وجعل الموت راحة أو رحمة لي من كل سوء أو كما قال. نعم. Denna mycket fina dua har också berättats i Sahih Muslim. Och där så säger profeten då alayhi salatu wassalam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa la korrigera min religion som är min huvudsak. Eller som är wa aslih li dunyaya och korrigera min dunya där jag har min ma'ashi, där jag har mitt uppehälle. Och i Sahih Muslim wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi och korrigera mitt nästkommande liv där jag kommer att återuppstå. Wa ja'al al-mauta rahatan li min kulli su. Och i Sahih Muslim وَجَعَلَ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ och gör detta liv någonting som ökar mig i allting gott och gör döden till en i raha, en plats där jag slipper allting ont. طيب. Och här rahma min kulli su, en rahma gör döden till en barmhärtighet från allting ont. Så han nämner Rasulullah a.s. dessa fyra otroligt viktiga saker. Första saken som han ber om är att Allah subhanahu wa ta'ala ska korrigera hans religion som är ismatu amri. Yani, ismatu amri betyder här hafid li jami' umuri. Yani, religionen som skyddar alla mina angelägenheter. Yani, allt i mitt liv beror på min religion. Korrigera min religion som allting annat i livet baseras på. Allting annat i livet är beroende på min religion. Taib. Och här subhanallah så förstår man att om en person har en bra religion, hans religion är bra, han är mustaqim i sin din, så kommer resten av hans angelägenheter i dunya att gå bra. Hänger ni med? Och har man en dålig religion, man är inte praktiserande muslim, man har brister och synder och så vidare, så kommer det att påverka ens dunya och ens akhira självklart då väldigt negativt. Och då så säger man, det här ser man ofta, att folk som är måna om deras religion, de är måna om sin bön, att be på ett korrekt sätt, att ta hand om de som de är skyldiga att ta hand om och försörja och så vidare, de är också måna om andra saker i livet. Och därför säger ulema till exempel om den som försummar bön, den som inte ber, att den som försummar bönen kommer att försumma allting annat i livet. Eller han kommer att vara mer försummande över andra saker i livet. Ja, nu tar hand om bönen, vad ska du ta hand om i livet? Ska du ge din fru hennes rättigheter? Du ger inte Allah dina skyldigheter. Så att religionen är det viktigaste. Och här nämnde profeten alaihi salam, korrigera min religion, korrigera min dunya, korrigera mitt nästa liv och gör livet något som ökar mig gott och gör döden till något som skyddar mig från ont. Här nämnde han fem saker. Och han började med vad? Att Allah ska korrigera din. Vilket bevisar på att religionen är det viktigaste. Det ska vara vår största angelägenhet. Och sen kommer دنيا. طيب وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي. وكوريخيرا من دنيا ده يهار ميت أبهلا. سنبريد مريليونا وسنكم الدنيا. ومونغا من يكوري دوت وار ديت فاكتوم. دنيا فشت ودين på andra plats. Är det inte så? Men alhamdulillah, som muslim vet man att korrigera ens religion är det viktigaste. Och har man en bra religion, så inshallah kommer saker och ting att gå bra i ens dunya och i ens akhira. Men har man brister i sin religion eller saknar religion, så ligger man väldigt dåligt till. Och sen säger han och korrigera min akhira. Och aslih li akhirati. Här korrigera min dunya och korrigera min akhira. Ordet aslih, yani ställ saker och ting till rätta. Ge mig det bästa i detta liv och i nästa liv. Det bästa i detta liv, att du är stark på religionen, du praktiserar religionen, du håller dig borta från synder. Det bästa i nästa liv, att du kommer att återuppstå med al-mu'minin, du kommer att bli förlåten, du kommer att få din bok i högra handen, du kommer att gå över as-sirat, du kommer att gå in i Jannah, och så vidare, och så vidare. Yani du ber Allah att korrigera dessa saker. Och sen avslutar han denna vackra dua med att be Allah Azza wa Jal att göra detta liv till någonting som ökar honom i allting gott. وَجَعَلَ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أو مِن كُلِّ خَيْرٍ. Att låt mig få mer av allting gott i detta liv. Yani allting gott som gynnar mig i min religion och i min dunya. Taib, låt livet vara en källa till att få tillökning. Att få mera av det goda. Naam. Och låt döden vara en viloplats och en flykt från allting ont. Yani låt mig slippa prövningarna, motgångarna, fitnan i denna liv och så vidare. Och ta mitt liv i det bästa tillstånd. Så subhanallah, en väldigt, väldigt mäktig dua. Som inshallah, alla borde lära sig. Och den finns också i Sahih Muslim. Taib. Författaren nämner sen en till hadith från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade söka skydd från jahdil bala, ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصو صار سفيان اسمه أنا دون صم برتر حديثا التري آف دوم كم من بروفيتا عليه الصلاة والسلام وان آف دوم لا ياغ تيل ويا بيت انت ويلكن دي با. طيب من الشيخ الباني نمرة ايه شماتة الأعداء من detta tillägg har också nämnts autentisk i en annan hadith. Så här nämnde då profeten a.s. denna mycket vackra isti'ada där han söker skydd från fyra saker. Han söker först skydd från jahdil bala. Och jahdil bala, kullu ma asaba al-mar'u min shiddat al-mashaqqa wa ma la taqa lahu bihamlihi. Man söker skydd från svårigheter och komplikationer och att betyngas med saker och ting i livet som man inte klarar av. Som är över ens förmåga. Taib. Det första saken han sökte skydd från. Och darki shaqa. Och han sökte också skydd från darki shaqa, yani shiddatul mashaqqa fi umur ad-dunya wa dhiquha alayh. Svårigheter, komplikationer, depressioner i detta liv. Yani shaqa, darki shaqa, att hamna på någonting på denna, vad kan man säga, hamna i komplikationer och problem och motgångar som är över ens förmåga att klara av. Och så il qada. Och han sökte också skydd från det onda som händer. Det onda som är bestämt och som sker. Och shamata till a'da. Och han sökte också skydd från att ens fiender ska bli skadeglada. Att man ska drabbas av så stora motgångar att ens fiende skrattar åt en. De gör narr av en. Yani, man ber här om al-izza, om ära. Och att inte hamna i en sån förnedrad situation att ens fiender, yani, pekar finger åt en och skrattar åt en. No. Så dessa fyra saker brukade Rasulullah alayhi salatu wassalam söka skydd från. Sen nämner författaren en till hadith från Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade säga: Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wal-jubni wal-harami wa a'udhu bika min fitnati al-mahya'i wal-mamati wa a'udhu bika min azab al-qabr. Och Allah, jag söker skydd hos dig från al-ajz. Och al-ajz är att vara okapabel, att vara inkompetent eller okapabel att utföra saker och ting. Och lathet och feghet. Wal haram, att bli senil. Och jag söker skydd hos dig från prövningarna vid livet och i döden. Och jag söker skydd från hos dig från straffet i graven. Och de här har vi alla gått igenom i tidigare föreläsningar. Förutom kanske al-ajz, som här är ett tillägg. Att han sökte skydd från al-ajz, det vill säga att hamna i en situation där man är okapabel att utföra saker och ting. Att bli kanske så gammal att man inte kan göra vissa saker och ting så som de borde göras. Och lathet, som vi nämnde, är att kunna göra någonting men att lämna det, att vara lat. Wal haram, att bli senil. Att komma till en ålder där man inte längre kan ta hand om sig själv. Därför nämns det också i vissa hadither att han sökte skydd från su'el kibr. Yani att komma till en, vad kan man säga, ondskan av en hög ålder. Att komma till en sån hög ålder där man inte längre kan ta hand om sig själv. Men alhamdulillah, Allah azza wa jall ger vissa människor tawfiq. De är 110 år gamla och de pratar, de föreläser. Vi har en sheikh nu, vet han, Hassan Benne. Han är typ 100 år, eller? Mashallah, och han ger dros. Han går till moskén och han ber, och mashallah. Han håller khutba, allt möjligt, mashallah. 100 år gammal. Och det finns folk som är 60, 50, som vet, har ont och smärtor, att man kan inte röra sig. Och vissa, de är 60-70, de blir senila och så vidare. Så att det handlar inte bara om ålder. Ibn Baz, rahimallah, mashallah, han var igång tills den dagen han dog. Gav fatwa, svara på frågor och mashallah, da'wa. Sheikh ibn Uthaymin, samma sak, tills han dog. Sheikh Muqbil, Allah yarham, träffade vi också i Mekka någon månad innan han dog, mashallah. Det var energi, mashallah, som han alla, trots sjukdomar och motgångar, men mashallah, Allah azza wa jalla bevarade deras sinnen, vilket är det viktigaste. Och han sökte också skydd då från prövningarna i livet och vid döden och prövningarna vid graven. Nästa hadith berättas också från Anas radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wal-ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhli wal-dala'i d-dain wa-ghalabati r-rijal. Wa la yasuki khud hostay från al-hammi wal-hazan. Hem är bekymmer. Yani bekymmer över vad som ska komma. Wal-huzn är sorg över vad som har skett. Taib. Därför nämner Allah ofta i Koranen att över de troende ska det inte finnas någon huzn eller khauf. Huzn, över vad som har varit, och khauf, frukta för vad som ska komma. Taib, man ska känna sig trygga. För människan, yani när man är ledsen eller deprimerad eller orolig, så är det oftast över en av dessa två saker. Att man har stor sorg och depression över någonting som har hänt. Någonting som du tänker att du kunde ha gjort på ett annat sätt. Varför blev det som det blev? Och så vidare. Du känner sorg över detta. Eller denna oro eller hem och bekymmer över vad som ska komma i framtiden. Hur ska jag få jobb? Hur ska jag betala hyran? Hur ska jag kunna gifta mig? Och så vidare. Och det här tynger människan. Det gör människans liv svårt. Så profeten al-Islam brukar söka skydd från dessa saker. Från al-hem och al-huzn. وما أكثرها في هذا الزمان. Yani hur mycket lider folk inte av detta i dessa tider? Hur mycket depressioner har inte folk? Hur mycket bekymmer och problem och psykiska, alla måste ha. Så att väldigt, väldigt viktigt och angeläget att muslimerna gör denna dua. Och liknande dua. Där man ber om välmående, man ber om hälsa, Man ber om att vara stabil, psykiskt, fysiskt. För vad är livet om du har allting men du mår psykiskt dåligt? Och det är tyvärr en sjukdom som finns mycket här i västvärlden. Det är inte hunger. Det är inte att brist på bostad. Vissa människor bor mashallah i villor och kör finaste bilarna. Men de är inte lyckliga. Det är inte så. Och de äter antidepressiva mediciner. De går till läkare. De går till psykologer och så vidare. De har stora problem. De flyr från verkligheten med sin narkotika. Med sin alkohol. Med andra saker. Så att vara en person som mår bra i sitt inre är väldigt viktigt. Profeten Muhammad a.s. hade han inte mycket egentligen att bekymra sig över. Hela umman bär han på sin axlar typ. Det var så han var. Han kände ansvaret. Hur mycket saker skulle inte hända honom i framtiden. Men alhamdulillah, han var den personen som log mest av alla. Sahaba mötte honom och han smilade. Är det inte så? För mashallah, man har den här thiqa billahi azza wa jall. Den här tilliten till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också viktigt att muslimen inte går och ältar sig över vad som har varit och oroar sig över vad som kommer. Utan som Salaf sa, man lever i nuet. Det som har varit kan du inte ändra på. Du kan ångra dig, göra toba, men du kan inte ändra på det. Och det som kommer kan du inte bestämma över. Men du kan göra dina val nu i nuet. Det är nu, i nuet man ska leva. Och många människor som har problem, de har inte den här balansen. De kan inte komma över vad som har varit och de kan inte, yani, vad kan man säga, släppa vad som kommer. Utan de, vilket förstör deras yani, nuvarande tillstånd. Må Allah skydda oss. Och han sökte också här skydd från al-ajzi, wal-kesali, wal-jubni, wal-bukhli. Och alla dessa har vi nämnt. Wa dala'iddain. Dala'iddain, yani att bördas med skulder. Han sökte här skydd från skulder. Och vi nämnde ju också, tror jag var i förra föreläsningen, att profeten a.s. brukade söka skydd från skulder. Och när han frågades varför, vad svarade han? Någon som kommer ihåg det? Nej. För den personen som lånar kommer att börja ljuga. Och sen kommer han att börja, yani, fa'akhlaf. Han kommer att börja svika. Han kommer börja slingra sig. Sluta svara på dina samtal. När du frågar, när får jag pengarna, så kommer han med en konstig ursäkt som kanske inte är sant. Och sen till slut, han håller inte vad han lovar och så vidare. Så profeten Al-Alisem sökte skydd från här att bördas med synder. Och han sökte skydd från El-Magram. Vilket också är att vara skuldsatt. Så skulder ska man försöka undvika om man kan. Det är halal om det finns ett behov att ta en skuld. Om man kan betala tillbaka den. Men är man inte i behov av skulden är det bättre att låta bli. Och han sökte också skydd från att, vad kan man säga, kontrolleras eller att domineras av andra. Av fiender, av folk som är dåliga, av förtryckande människor. Så han sökte skydd från detta. Att domineras och förtryckas av dåliga och orättvisa människor eller ens fiender. Och här som jag sa, dessa dua, de är en skola. De är indirekt också en hadith på vilka egenskaper vi borde ha. Om profeten Al-Alisam säger, må Allah skydda mig från lathet. Vad är det han säger till oss? Var energiska. Skydda mig från feghet. Var modig. Skydda mig från snålhet. Var givmilda. Ja? Skydda mig från att domineras av förtryckande personer. Genom muslimerna ska ära, de ska izza. Förstår ni? Ska inte sätta oss i en situation där vi råkar ut för detta. No. Så, som jag sa, alla dessa dua är en skola i sig själv. Som lär oss otroligt mycket. Taib. Vi går vidare till nästa dua. Som berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah alihi salatu wassalam brukade göra dessa dua. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. والله فلوت مي فر ما قدمت وما أخرت. والله فلوت مي فر det som jag har gjort. نعم. Och vad jag gör. Förlåt mig för vad jag har gjort och vad jag gör. Yani det dåliga. وما أسررت وما أعلنت. Det som jag gör öppet och det som jag gör dolt. Synder kan vara av olika kategorier. De som man gör öppet fysiskt. Eller de som kanske sker med hjärtat. Att en person har hasad och liknande saker. Det kan vara en synd som personen döljer. وما أنت أعلم به مني. Och de synder som du känner mer till än mig. Det som jag inte ens vet att jag gör fel. Förlåt mig för det också. نعم. إنك أنت المقدم والمؤخر. يعني du är den تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك. Du är den som تقدم. يعني sätter fram. Eller vad kan man säga? Ger företräde till dem som du vill från din skapelse. Ja, Allah Azza wa Jal är al-muqaddim. Den som får folk att hamna först, att hamna före. När det kommer till goda egenskaper, när det kommer till att få Allahs rahma, när det kommer till att komma in i paradiset, att komma över asirat, över helvetet och så vidare. Allah han är al-muqaddim. Wal-mu'akhir. Allah är också al-mu'akhir. Det vill säga, och Allah förtjänar och håller tillbaka vem han vill från skapelse. Så man ber Allah Azza wa Jalla att vara från de som är bland de första föregångarna som ska få det goda. Och inte de som Allah Azza wa Jalla håller tillbaka. Och de som kommer att straffas och nekas det goda. La ilaha illa anta. Det finns ingen som har rätt att dyrkas förutom du. Sen så nämner författaren en till dua från Abdullah. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam brukade säga denna dua. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-afafa wal-ghina. Wa qala ashabuna an'amr wat-tuqa. Profeten alaihi salatu wassalam brukade göra denna dua. Allahumma inni as'aluka al-huda. Wa la yabiri om vägledning. Wal-afafa. Och avhållsamhet. Walghina. Att vara självförsörjande. Att vara rik. Och i vissa av de som berättar hadithen la till att han också sa wattuqa. Tuqa, yani att hålla mig borta från det som är fel. Att ha taqwa. Yani att ha taqwa och hålla mig borta från det som är dåligt. Det som Allah ogillar. Den här hadithen har också nämnts i Sahih Muslim. Och där söker profeten alaihi salatu wassalam, eller han ber Allah Azza wa Jal om fyra saker. Och lägg också märke till att ibland så kanske man hör eller en sahabi säger att profeten alaihi salatu wassalam sa. Qala. Jag hörde honom säga. Okej? Okay? Eller som här. Kana yaqul. Han brukade säga. Vilket tyder på vad? Eller istimrar, en kontinuitet. Att det var någonting som han sa oftare. Hänger ni med? Vilket tyder på att en dua som är jätteviktig, som vi borde lära oss. Om profeten alaihi salatu wassalam brukade säga denna dua, alltså då borde vi lära oss denna dua. Väldigt enkelt. Allahumma yas'aluka al-huda, wa-t-tuqa, wa-l-afafa, wa-l-ghina. Fyra saker. Al-huda wa-t-tuqa. Dessa två hänger ihop. Allah, jag ber dig om vägledning och tuqa. Taqwa. Vägledning här öppet. Vilken vägledning? Om det inte har specificerats, det är öppet, all vägledning. Vägledning i dunya, att Allah vägleder våra hjärtan. Allah vägleder oss till ahli sunnah. Allah vägleder oss till att lyda honom. Allah vägleder oss bort från synder. Han vägleder oss så att vi kan dö ett gott tillstånd. Att vi kan återuppstå på ett gott tillstånd. Han vägleder oss över as-sirat in till paradiset. Yani, huda generellt. Taib. Och tuqa. Och taqwa. Yani, dessa två hänger ihop. Vägled oss till vad? Till taqwa. Taib. Taqwa också här generellt. Taqwa på arabiska, att hålla sig borta från haram. Att lyda Allah Azza wa Jal och att hålla sig borta från haram. Ett väldigt omfattande ord. Taib. Vägled oss till ett tuqa. Yani allting som omfattas av taqwa. Wal-afafa wal-ghina. Al-afafa. Avhållsamhet från allting dåligt. Från allting som är förbjudet. Allt som inte är tillåtet. Och också al-afaf från att förnedra sig. Att sätta sig i situationer där man blir tvivelaktig. Folk gärna tycker konstiga saker om det och så vidare. Al-afaf från till exempel att behöva gå och tigga hos andra människor. Det är också affa. Som vi har gått igenom i Riyad al-Salihin de senaste kapitlerna. Som Allah nämner i surat al-Baqarah också. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Att de är fattiga men de tigger inte. De frågar inte. De försöker klara sig själva. Taib. Att man är oberoende. Taib. Al-iffa kan också vanligtvis betyda kyskhet. Att hålla sig borta från zina. Man säger afif. Taib. Att man håller sig borta från zina. Men det är också att hålla sig borta från allting haram. Det är också att inte äta haram. Det är också afif. Man är försiktig med vad man äter. Avhållsam. Taib. Så man är afif och han ber Allah Azza wa Jal om el-ghina. Att vara rik. Taib. Hänger de ihop? De hänger ihop. För hur ska du kunna vara avhållsam och försiktig om du inte har någonting alls? Du får ingenting alls. Du är helt urfattig. Det blir jättesvårt. Men har du el-ghina, du är själv tillräcklig. Du har tillräckligt så att du klarar dig. Så kommer du ha listirna. Du kommer inte vara behov av folk. Taib. Och det är en väldigt fin egenskap att man har så pass mycket att man inte behöver sänka sig till den nivån att man behöver gå och tigga. Man behöver inte sänka sig till en nivå där man ska behöva tänka på haram och så vidare. Utan alhamdulillah, Allah försörjer dig. Taib. Så el-ghina. Och el-ghina kan också här betyda ghina och nefs. Att vara rik i sin själ. Att vara nöjd med det man har fått. Och det här som profeten Muhammad alaihi salatu wasalam sa är den sanna rikedomen. Han sa sann rikedom är inte att äga mycket saker. Utan sann rikedom är att vara nöjd med det som man har fått. Det som Allah har gett dig. Taib. Så en väldigt fin dua som inshallah jag hoppas att vi också ska lära oss. Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Fyra saker. Taib. Nästa hadith är en athar som berättas från Thumama ibn Hazm som sa att han hörde en äldre man ropa ut med högsta rösten: Allahumma inni a'udha bika min ash-sharr la yakhlutuhu shay. Och då så sa den här mannen: vem är den här äldre mannen? Och då så sa de: det är Abu Darda radiyallahu anhu. Taib. Och Sheikh Albani nämner att den är sahih. Så Abu Darda radiyallahu anhu skriker här ut med högsta rösten: och Allah skydda mig från ondska och låt den inte blandas med något. Taib. Grunden i dua är att man inte höjer rösten. Taib. Grunden i dua är att Allah azza wa jal, han är qarib. Allah är nära. Han hör. Han är inte i behov av att vi ska skrika. Utan vi ska åkalla Allah med ödmjukhet. Taib. Tadarruan wa khufya. Yani medel röstnivå. Och inte skrika. Men varför skrek här Abu Darda denna dua? Då ser ulema att det kan vara i utlärningssyfte. Att om en person vill påpeka någonting, vill lära folk någonting, så är det okej att höja rösten. Så att andra människor ska lära sig. Taib. Och han sökte här skydd från all form av ondska. All form av ondska som blandar sig med ens gärningar och förstör ens gärningar. Taib. Han sökte skydd från ashar. Också väldigt generellt. Allahumma inni a'udhu bika min ashar la yakhlutuhu shay. Taib. Låt inte ondska blandas med någonting. Gärna av mina angelägenheter. Håll mig borta från all form av ondska. Taib. Nästa dua berättas från Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa eller brukade säga kana yaqul. Och vi ska betona dessa skillnader. Brukade säga kana yaqul. Allahumma tahhirni bil-thalj wal-barad wal-ma' al-barid. Och Allah rena mig med snö och hagel och kallt vatten. Så som du renar en smutsig thawb. Och sen så sa han: Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ard. Wa Allah, lovpris tillhör till dig så mycket att det kan fylla jordarna och himlarna. Wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du. Och fylla allt som du vill efter detta. Ja. Här så bad profeten Muhammad alayhi salatu wassalam Allah azza wa jall att rena honom, att rena honom och förlåta honom så som, eller rena honom och förlåta honom med snö, hagel och kallt vatten. Så som en smutsig thawb tvättas från sitt smuts. Taib. Och i vissa hadither, så som en vit thawb tvättas från smuts. Ja. Man frågade Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah om hur, eller vad menas med att tvätta synder med vatten eller kallt vatten. Taib. Då vi vet att varmvatten är bättre för att tvätta bort smuts. Är det inte så? Ska du tvätta din thawb? Kör du 30 eller 60 grader?
95.
95, om den är vit. Ja. Eller hur? Så hur kommer det sig här att han säger tvätta bort mina synder med kallvatten? Och så kallt som snö. In i kallvatten blandat med snö och hagel. Ja.
Synder har en värme.
Nej, ja. Synder har en värme, precis. Som behöver släckas. Och inte bara det. Han nämner här Ibn Taymiyyah att de här synderna ger som en värme i hjärtat. Och en najasa, och smuts i människans hjärta. Och dafen, och en svaghet i hjärtat. Yani synder försvagar människans hjärta. Så han säger att det är som ved. Ved som fattar eld och flammar upp och brinner. Och ju mera synder man gör, ju större blir den här elden i ens hjärta. Och ju svagare blir ens hjärta. I sin förlorar sin styrka. Gärna som den här veden förlorar sin styrka. Och vatten smutsar bort el-khabath, orenheter, och släcker elden. Och om vattnet är kallt så kommer det att ge kroppen salaba wa quwa. Det kommer att ge kroppen gärna styrka och gärna fasthet. Och om det finns vatten och hagel blandat med vattnet så kommer det att bli ännu kallare. Och kommer ge ännu mera styrka till kroppen. Och kommer då att ta bort syndernas konsekvenser eller spåret av synderna. Så vad är det som nämns här? Att synder, ett är smuts. Som det sades i hadithen, dennes. Dennes är smuts. Synder smutsar ner oss människor. Synder har också en harara, en värme. Det är från shaitan. Taib. Och som Allah också nämner i Koranen, att synder kan också göras som ett rus i människan. Taib. Som Allah nämner om Qomlut. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Att de är som förblindade i sitt rus av synder. Och det här kanske folk minns som har syndat mycket, att ibland man är helt inne. Man blir som påverkad av sina synder. Fast man inte är påverkad. Som han alla. Ni får det att förlora intellektet och förståndet. Taib. Så synder har värme. Synderna är smutsiga. Och han nämner också här att synderna försvagar människans hjärta. Gör att du förlorar den här styrkan som finns inom dig. Din själsliga styrka. Du blir ta'ban, svag som människa. Din personlighet krossas av dessa synder. Så här kommer det här kalla vattnet. Taib. Och släcker elden. Taib. Tvättar bort synderna. Och ger dig styrka till ditt hjärta. Du vet. Om du känner dig svag och trött. Och helt. Och du får en kall dusch. Vad händer då? Ha? Hoppar i isvaket. Alltså det är blodcirkulationen och du är igång igen. Eller hur? Så att det ger människan liv igen. Och så sa han här, så som du tvättar en thob, och i vissa riwaya en vit thob från dess smuts. Minns ni att vi nämnde det här för någon lektion sedan? Varför nämndes just vit thob? Varför nämndes inte grön, svart, röd, gul?
Ja.
För att synderna syns mer på en vit thob. Det är som du har en thob som är svart. Och den har fläckar. Och du tvättar den i 30 grader. Du kommer tro att den är ren. Fläckarna kanske är kvar, men de syns inte. Men har du en vit thob, så när den är ren, då är den ren. Hänger du med? Det går inte att dölja fläckarna. Ja, ni renar mig helt och hållet 100% från mina synder. Taib. Och här nämner också Sheikh Abdurrazak al-Bedr i förklaringen att Rasulullah alayhi salatu wassalam i denna hadith liknade våran iman med en thob. Vilket vi också finner i profetens drömtolkning alayhi salatu wassalam. Det finner vi också i flera hadither att thob, thiab, kläder liknas vid våran iman. Symboliserar våran iman i drömmar. Han sa i hadithen att jag såg folk ha på sig kumus, yani skjortor eller kamis av olika längd. Taib. Och jag såg Umar radiyallahu anhu och hans kamis var så lång att den släpade i marken. Och då så sa sahaba, hur tolkar du den här drömmen? Och då så sa han bil iman av kamakal, med iman. Yani, Umars iman var så otroligt stark, mashallah. Så otroligt stor. Taib. Och han nämner dem också. Den här färgen släpar i marken. Att den så stor att den suddar bort hans synder. För när man går, det blir fotsteg. Eller hur? I sanden. Om kläderna i marken släpar, så suddar de bort de här fotstegen. Så att det är också en symbolik på att han är en person som är förlåten för sina synder. Men man ska inte tro att den här hadithen är ett bevis på att det är halal att gå och släppa kläderna i marken. För vad som är, händer i drömmar och dessa liknelser är inte samma sak med vad som händer i ett vaket tillstånd. Okej? Okay?
Ja. Finns det folk som använder det som ett bevis för?
Nej, men någon kanske skulle kunna göra det. Och det är bra att stoppa dem innan de gör det. Idag folk hittar alla möjliga bevis. Skulle bli förvånad, Jenny. Vad det hör för saker. Al-Mustan. Och sen så sa profeten alayhi salatu wassalam, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama'i wa mil al-ard. Att lovpris Herre hör till dig så mycket att det kan fylla himlarna och jorden. Yani om min hamd skulle vara, eller jag gör så mycket hamd att det skulle kunna fylla himlarna och jorden. Om det var en någon form eller någonting, att det är så mycket att det kan fylla himlarna och jorden. وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ, och fylla allt annat som du vill. Yani här säger ulema, himlarna och jorden känner vi till, men att lovprisa Allah är större än så. Och här är det i'tiraf och bil'ajz, att man erkänner sin oförmåga att lovprisa Allah så som han borde prisas. Hur mycket vi än prisar Allah så förtjänar han att prisas mer. Så att här han överlåter det till Allah. Att du ska prisas så mycket som du vill. Det här blir då al-hamd al-mutlaq. Att man nämner det på ett sånt här generellt sätt. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alayhi salatu wassalam brukade ofta göra denna dua: Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ja. Och Shu'ba, en av de som berättar hadithen, nämnde hadithen för Qatada som sa att Anas brukade göra denna dua, och han tillskrev den inte till profeten alayhi salatu wassalam. Ja. Den här duan har vi gått igenom tidigare. Att den dua som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa mest av allt var: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Och man kan också säga Allahumma. Man kan använda båda dessa. Allahumma atina fid dunya hasana eller Rabbana atina fid dunya hasana. Båda går bra att säga. Och vi nämnde då att den här är den duan som profeten Muhammed alayhi salat wa salam sa mest av allt. Och vi nämnde att det är en otroligt gynnande dua som omfattar allting gott i detta liv och i nästa liv. Och om du får denna dua så har du fått allting gott. Har ni börjat säga denna dua? Så ofta. Säg den flera gånger om dagen. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Väldigt enkel. Hur många sekunder tar det? 7 sekunder? Nej, subhanallah. Tänk om den blir besvarad. Alla besvarar den här duan. Och han ger dig för dunya hasana. Allting gott i dunya. Och för akhirati hasana. Allting gott i akhirat. Och han räddar dig från elden. Mashallah. Vad vill du mer än detta? Finns det någonting som inte omfattas av denna dua? Finns ingenting. Allting omfattas av denna dua. Allting gott är antingen i dunya eller akhirat. Mashallah. Och sen så nämnde här Imam Bukhari från Shu'ba, som är en av al-muhaddithin, de stora ulema i hadith, som här är i kedjan. Att han nämnde denna dua för Qatada. Och Qatada sa att jag har bara hört Anas säga denna dua. Det är inte att han sa, att profeten sa den, alayhi salatu wassalam. Och det här tyder också på ahlul hadith, yani ärlighet. Att de säger vad de vet. Qatada hade inte hört den här hadithen, att den var marfu, att den var från profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Han hörde Anas säga hadithen. Så han berättar vad han vet. Medan andra muhaddithin och tabi'in hörde Anas säga att det här var den duan som profeten alayhi salatu wassalam sa mest. Och då har det företräde. För Qatada sa inte att profeten sa inte detta alayhi salatu wassalam. Utan han sa, vad jag vet, jag hörde bara denna dua från Anas. Taib. Här finner vi då uppriktigheten hos al-muhaddithin. Och som vi nämnde innan, att Sufyan nämnde den här duan som omfattade 4 saker. Och han sa att, jag minns inte vilken, men jag la till en av dem. Yani, människan, den mänskliga faktorn. Jag kan göra fel, han var osäker. Jag la till en av dessa 4 saker. Men det visar sig att den här 4:e saken finns i en annan dua. Men det kan hända, tänk dig själv, du kan 20, 30, 40 000 hadither. Och ett ord därifrån hamnar i den. Men han är ändå ärlig och säger att jag har gjort fel någonstans. Förstår ni? Så här finner vi att hur otroligt försiktiga ahlul hadith var när de berättar haditherna. Att allting ska vara korrekt. Till och med när det är rätt, de säger men jag är osäker eller och så vidare. Om de tvivlar lite grann. Så att de efteråt ska kunna granska och se till att hadithen är gärna korrekt så som den ska vara. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att profeten alayhi salatu wassalam brukade säga Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal-qilla wal-dhilla wa a'udhu bika an adlima aw udlama. Wallah, jag söker skydd hos dig från al-faqr, från fattigdom. Wal-qilla, att ha lite. Wal-dhilla, förnedring. Och jag söker skydd hos dig från att vara förtryckande eller förtryckas. Ja. Så han söker här skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från al-faqr, från fattigdom. Och det kan omfatta den fysiska fattigdomen eller den själsliga fattigdomen. Att vara fattig i sitt hjärta. Att vara fattig i sin iman. Han sökte skydd från fattigdom. Och han sökte här också skydd från al-qilla. Al-qilla, att ha lite. Och då säger här ulema i förklaringen att ha lite goda gärningar eller goda egenskaper. Eller att ha få hjälpare, få goda vänner och hjälpare. Eller att ha lite tålamod. Än att ha lite av det goda. Han sökte skydd hos Allah Azza wa Jal från att vara fattig i gott. Från att ha lite av det goda. Att vara fattig och bristfällig i goda egenskaper. Goda karaktärsdrag. I goda gärningar. I hasanat. Och även här el-adad. Att vara få i antal. För att när människan är svag, när människan är själv, blir hon svag. Hon blir ett lätt offer. Som det nämndes i hadithen, att Allahs hand är med al-jama'a. Allahs rahma är med al-jama'a. Och att shaitan är längre bort från de som är två. Taib. Och han är närmare till den som är själv. Och shaitan tar den ensamma så som han tar, så som vargen tar det ensamma fåret. Eller ensamma lammet. När man är tillsammans blir man stark. Lamm, det är inga lejon, eller hur? De är inte speciellt farliga. Men om det är en flock på 1000 lamm. Om du går in där, du kan bli skadad, eller hur? De stampar på dig. Tillsammans är de starka. Och speciellt om det är en varg. Han kan bli skadad, så han attackerar inte. Men om ett lamm går iväg själv, så blir han ett lätt byte. Och samma sak är det med muslimer. När han är tillsammans med sina bröder, blir han stark. Och när han är själv, blir han svag. Och subhanallah, hur många gånger har vi inte sett det? Man träffar folk som har hamnat i depressioner och problem och motgångar och wiswas och även jinn och allt möjligt. Jätteofta så säger de att jag bor själv. Jag bor inte med någon. Kommer du på dos? Nej. Går du till moskén? Nej. Umgås du med bröder? Nej. De är själva. Alltså. Det är konsekvenserna. Så man måste hela tiden vara med sina bröder. Och också det är viktigt att vi försöker att hjälpa de här personerna som hamnat och är för sig själva. Det kan vara svårt, men det är i alla fall bra att man försöker hålla kontakten med sina bröder. Och jag vet att vi alla har brister i detta, men må alla göra oss bättre. Amin. I att hålla kontakten med våra bröder som blivit svaga. Och han sökte också här skydd från ett villa. Villa, yani förnedring. Förnedring som är en konsekvens av en synder. Eller att behöva förnedra sig inför rika människor. Att man är fattig och måste kränka sig själv och förnedra sig själv genom att gå och tigga av rika människor. Så han sökte också här skydd från förnedring. Och den största förnedringen är i synder. Är att synda. Det gör människan låg och förnedrad. Man blir, känner sig låg med sig själv, man känner sig låg inför Allah, man känner sig låg inför människor. Och syndaren är låg inför människor. Om du ser en muslim som är alkoholist, har han samma nivå hos dig som en person som är sheikh och alim? Nej. Eller hur? De har inte samma position när det kommer till vem du ärar mest av de två. Så ära finns i vad? I att lyda Allah. Och förnedring finns i att trotsa Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sökte också här skydd från att förtrycka eller förtryckas. Att vara en förtryckare eller att bli förtryckt. Och det här finns ju också med i den du'an som man säger när man lämnar hemmet. Då nämns också exakt de här två sakerna. Autentisk du'a där man söker skydd hos Allah azza wa jall från att vara en person som förtrycker andra eller själv blir förtryckt. Ta, vi går vidare till nästa dua som berättas från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar, att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga: Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati an-nar. Och det här känner vi alla till, och det har vi också nämnt i tidigare föreläsning. Där man söker skydd från fyra saker. Men här nämndes då två saker. Ad-dajjal och fitnatinnar. Prövningarna av elden. Nästa dua. Som också nämns från Anas radiyallahu anhu. Där säger han att en dua som profeten alayhi salatu wassalam sa mest av allt var: Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Och den duan har vi också nämnt. Imam Bukhari repeterar ibland hadither för att hadithen kanske kommer med en annan kedja, berättarkedja eller andra ordalag, eller att hadithen passar in i flera kapitel. Och det här finner man om man läser Sahih Bukhari, att hadither repeteras på flera platser i boken. Nästa dua berättas också från Anas radiyallahu anhu, Där han säger att kana Nabi alayhi salatu wassalam yukthiru an yaqul. Brukade ofta säga: Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinika. Och Allah, du som vänder våra hjärtan, gör våra hjärtan fasta på din religion. Gick vi igenom den här förra veckan? Ya muqallib al-qulub. Muslimappen, namn. Taib. Det här duan är också otroligt viktig. Kanske en av de viktigaste dua. Och speciellt i dessa tider av fitna och prövningar och motgångar. Att man ber Allah Azza wa Jalla att göra ens hjärta fast och stabilt på ens religion. Hur många människor har man inte sett halka? Blivit svaga. Och därför så sa vissa av salaf, som Al-Hassan, att Al-Ajab, det konstiga är inte hur de halkat, de som halkat. Utan det konstiga är hur de som varit fasta på religionen varit fasta. Yani, att folk halkar, blir svaga, slutar praktisera, lämnar islam. Det är inte det som vi förundras över, förvånas över. Utan vi förvånas över hur en person, mashallah, kan hålla fast på al-haq 60-70 år. Göra sina 5 salah varenda dag, fasta varenda ramadan, inte falla in i kabair. Där har vi utmaningen. Förstår ni? Och det här kan man inte uppnå. Att vara stabil på Allahs religion om Allah inte gör en stabil. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Allah stärker den han vill i detta liv med det starka ordet. La ilaha illallah. Så Allah är den som stärker våra hjärtan. Det är inte vi som själva funnit vägledningen. Utan Allah Azza wa Jal är den som har väglett oss. Vad brukade sahaba säga när de jobbade? لَوْلَ اللَّهُ مَا سُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا اهْتَدَيْنَا. Om det inte vore för Allah skulle vi inte fasta be och vi skulle inte finna vägledning. Så vägledning är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och i hadith al-Qudsi: Yabni Adam kullukum dal illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Människor, ni är alla vilsna förutom den jag väglett, så sök min vägledning och jag kommer att då att vägleda. Så vägledning är bara från Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdilla fa huwa al-muhtad wa man yudlil فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Och فَلَا هَدِيَ لَهُ. Ingen kan vägleda den som Allah vilseleder. Och den som Allah vägleder kan ingen vilseleda. Så människans hjärta är svagt. Människans hjärta är ständigt utsatt för prövningar. Och profeten Ali s.a.w. nämnde en liknelse. Han sa att våra hjärtan är som en fjäder. En fjäder som ligger på en öde mark. Som vinden blåser fram och tillbaka. En hjärtat är sådär. En dag är du stark, nästa dag är du svag. En dag du är hypad, nästa dag imam på botten. Är det inte så? Så att man är ständigt i behov av att göra denna dua. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Man kan också säga: Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana aw qalbi ala ta'atika. De är binafs al-ma'na, med samma innebörd. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Eller Allahumma مصرف القلوب, du som vänder hjärtan, صرف قلوبنا على طاعتك, vänd våra hjärtan till din lydnad, vilket är samma sak. Båda dessa är bra, man kan variera mellan dem. För Allah är det viktigaste som finns, att ens hjärta är stabilt på Allahs religion, att man inte förlitar sig på sig själv utan man hela tiden vänder sig till Allah och söker att bli fast och stabil på religionen. Och han nämner också Sheikh Abdurrazzak al-Badr att det här är tawfiq från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vägleder vem han vill. Och som vi känner till i hadithen, att en person gör gärningarna av folket av helvetet tills det att det är bara en kort bit mellan personen och helvetet, och ödet slår in och personen gör gärningarna av folket av paradiset och dör på i detta tillstånd. Och tvärtom. En person kan leva kafir hela livet. Och dagen innan de dör blir de muslimer. Samma dag de dör blir de muslimer och går till Jannah. Subhanallah. Och folk tvärtom lever som muslimer hela livet. Och någon dag innan de dör lämnar religionen och går till Jahannam. Subhanallah. Så att al-thabat är jätteviktigt. Att be Allah Azza wa Jal att bli stabil och fast på religionen. Och jag läste också förut att Ibn Taymiyyah, när han frågades om ungdomar som inte kunde gifta sig, Och det var mycket fitna och prövningar och motgångar. Och det här var 700 år sedan. När kvinnor täckte sig, när det fanns tv, internet, jag vet inte vad. Subhanallah. Så han, ett av de råd som han sa, det var att göra denna dua. Fitna med kvinnor, svaghet med kvinnor. Gör mycket denna dua. Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Taib. Så att inshallah ditt hjärta blir starkt och stabilt på Allah azza wa jalls religion. Wallah al-mustan. Vi har två korta haditer till, sen vi är färdiga inshallah ta'ala. Det berättas från Abdullah ibn Abi Awfa att profeten alayhi salatu wassalam sa: Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay' ba'du. Allahumma tahhirni bil baradi wa thalji wal ma'il barid. Allahumma tahhirni min ad-dhunubi wa naqqini kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Det är samma hadith som vi nämnde innan, förutom att här finns då tillägget med vit thawb. Taib. Och den sista duan är en dua som berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger: kana min dua i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kan, yani han brukade göra denna dua: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaa niqmatika. Här sökte profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam skydd från zawali ni'ma, att förlora Allahs ni'ma, och att ens goda tillstånd ska förändras, och Allahs plötsliga straff. Ja. Det finns också här: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa jami'i sakhatika. Det finns också ett tillägg i vissa riwayat. وتهولي عافيتك وفجاء نقمتك او فجاءه نقمتك. Man kan läsa på båda sätt. Här söker profeten alaihi sallam skydd från att förlora en ni'ma, az-zawal an-ni'ma. Att förlora en ni'ma. Och om man förlorar en ni'ma, så är det kört. Är det inte så? Om du förlorar Allahs ni'ma, så är det kört. Och Allahs ni'ma över oss är otrolig, enorm. Och inte uddu ni'mat Allah, lätt att förstå. Försöker ni räkna Allahs ni'ma, kommer ni inte kunna räkna dem. Så mycket gott har vi fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska be Allah om att detta goda ska bestå. Att man inte ska förlora denna ni'ma. Och en jätteviktig sak som gör att människans ni'ma består är att man tackar Allah subhanahu wa ta'ala för den ni'ma man har fått. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Att då eran herre ropade ut att om ni är tacksamma till mig, så kommer jag att ge er mera. Och därför så sa Salaf att ash-shukr är det som får din ni'ma att bestå, och al-kufr, otacksamhet, är det som får din ni'ma att förgå. Så vill man ha mer och att ens goda ska bestå, ibland kanske det räcker med att det goda man har stannar kvar, eller hur? Var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju mer tacksam du är, ju mer gott kommer du att få. Taib. Så jätteviktigt att man inte är otacksam. Så man ber här Allah azza wa jalla om att inte förlora en ni'ma. Och förlora ni'ma, det kan vara allt möjligt. Att förlora sin din, förlora sitt förstånd, förlora sin hälsa, förlora allting. Så du ber Allah azza wa jalla till goda, hans ni'ma ska bestå. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika. Och man söker också här skydd från att al-afia, ens goda, hälsosamma tillstånd, ska försvinna. Afia på arabiska betyder att skonas från ont. Att vara i, vad kan man säga, välmående. Att ha det bra. Det kallas för al-afia. Att vara skonad från ondska. Så han sökte här skydd från att det här tillståndet ska ändras. Ett tahawul. Att från att vara jättefrisk blir man jättesjuk. Från att vara skonad mot ondska drabbas man av ondska. Prövningar och motgångar som är för mycket. Så man söker skydd hos Allah Azza wa Jal från ett sådant tillstånd. Och sen så sökte han också skydd hos Allah Azza wa Jal från Allahs plötsliga straff. وَفُجْأَتَ فُجْأَتِ نِقْمَتِكَ أَوْ فُجَأَتِ نِقْمَتِكَ Allahs plötsliga straff. Och här nämner ulema att profeten a.s. använde ordet plötsliga straff istället för Allahs straff. Varför? För straffet är värre när det kommer plötsligt. Helt oförberedd. Än om det går bi tadarruj, yani stegvis. Man hinner förbereda sig mentalt på att en person kanske kommer dö. En person är sjuk. Cancer. Efter 6 månader kommer lämna oss. Än att en helt frisk person som är din nära bara försvinner sådär. Eller hur? Eller att du förlorar all din egendom på en gång. Helt oförberedd. Det är svårt. En person som känner på sig, det höll på att gå dåligt, kan förbereda sig mentalt och så vidare. Men här, plötsligt. Så han sökte skydd hos Allah Azza wa Jal från att drabbas av hans plötsliga straff. Tayyib, och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.